Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsenerna och de äldste. Ett lamm står där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. Och de sju ögonen är Guds sju andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när de tog bokrullen föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner för lammet. Och de hade var sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är de heliga böner. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla folk och stammar och språk och folkslag. Du har gjort dem till konungadömer, till präster åt Gud och de ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsenerna och de äldste. Och deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med hög röst, lammet som blir slaktat är värdig att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör tacksägelsen och priset och äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsenerna sade, amen, och de äldste föll ned och tillbad. Amen.
Det alltid tar lite tid, ni vet, att förbereda sig. Ja, ämnet som jag har för mig idag är tillbedjan. Det har vi gjort sedan vi kom hit. Och jag vill tacka Birgitta och Gunnar och Gullevi. Det är mycket lättare att prata om tillbedjan när man har gjort det redan. Och jag behövde hjälp från er att göra det. Tack. När vi bad när vi var i källan just innan gudstjänsten, jag kände att det som jag kommer att säga är viktigt. Framförallt om du har kommit här idag med en bekymmer, med en börda, och det kanske är just de saker som vi har nämnt redan, att några av våra syskon är sjuka. Gud vill att vi lämnar bekymret här och ersätta det med tillbedjan. Det betyder inte att vi glömmer bort, och det är inte viktigt de saker som har hänt till våra syskon och sånt. Men vi blir inte liksom tung näb på grund av det, utan tillbedjan är lösningen, är det som bär oss genom de här tuffa stunder. Så jag tycker det är kanske ett ord på rätt tid, så att säga. Vi lämnar de saker vid Gud och vi tar med oss hem till bedjan, och vi ber för våra syskon ändå, men du förstår där att det finns ett liv i tillbedjan som Gud vill ge oss, och det är det som han vill att vi lever i. Jag skrev några frågor här, men kanske jag har redan svarat på dem. Vilken roll spelar tillbedjan i våra kristi liv, i våra efterföljelser? Är det bara en tillägg, lite extra på sidan om, som någon som är taggad? Är det bara de som är musiker får vara med på det? finns det viktiga saker som vi kanske borde satsa på? Vad tycker ni? Vi får se lite. Jag bad Gullevi läsa från Uppenbarelseboken, men vi kommer tillbaka, men jag ska försöka så lite kläder ihop, kan man säga. Jag tror att tillbedjan är vår naturlig respons till det glädjebudet. Det bara borde hända när vi hör talas om Jesus och vad han betyder för oss. Och det finns i hela Bibeln. Oj, härligt. Titta. Vi får se om det stämmer med vad jag säger. Men försöker i alla fall. Till exempel, om vi läser i Gamla testamentet när israeliterna, de var räddat ifrån slaveriet i Andra Mosesboken, så att de skulle komma in i det förlovade landet. Bara den är mäktig i sig, att man blir räddad på det viset. Men i just den där, i deras story, också finns vår egna livet. Att vi har varit tagen från syndens grepp och färdas ut till det himmelriket med Gud. Det är mycket att vi kan lära oss från den gammal story. Och det som jag vill lägga märke till idag är att kom ihåg att syftet när de blev befriade från Egypten var tillbedjan. Att tillbe Gud. De var frisläppta av en orsak. Att tillbe och lova den levande guden. Du kan läsa det i... jag läser vad jag har skrivit här. I Andra Mosesboken 5:1. Därefter gick Mose och Aaron till Fero och sade: så säger Herren, Israels Gud, släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig i öken. Låt dem hålla gudstjänst, låt dem tjäna mig, säger Herren. Det var orsaken att allt det där med att döda lammet och måla det blodet liksom på dörren. Allt det där har bara en orsak. Att vi skulle ha gudstjänst åt Gud. Ha högtid åt mig, säger han. Så det är ingen konstigt att den första lovsång som skrivs i Bibeln händer direkt efter, i samma ögonblicket som de kom ut ifrån havet där. Så det står i Andra Moses bok 14 och vidare. Det är en lite större streck som jag kommer läsa. Men Israels barn gick mitt genom havet på torr mark, och vattnet stod sådan mör till höger och till vänster om dem. På detta sätt frälste Herren denna dagen Israel från egypternas hand. Och Israel såg egypterna ligga döda på havets strand. När Israels barn såg den stora makt som Herren hade visat mot egypterna, fruktade folket Herren. Och de trodde på Herren och hans tjänare Mose. Då sjungde Mose och Israels barn denna lovsång till Herren: jag vill lovsjunga Herren, till hög han är upphöjd. Hästar och ryttare stödde han i havet. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min faders Gud. Jag vill upphöja honom, Herren är en stridsman. Herren är hans namn. Och han fortsätter i typ 20 till verser, men jag kommer inte läsa dem alla. Du förstår, när man blir frälst, när man blir räddat, då kommer lovsång. Det är bara flöde. Han kunde inte hålla tillbaka. Att tacka Gud och prisa honom. Lovsång är den naturliga respons av de frälsta. Vi som kristna, naturligtvis, vi prisar honom för den frälsning som vi har fått. Tänk som de var. Vi var bunnar i Faraos elaka makter. Vi var bara slavar under honom. Sen kommer Jesus in i våra liv och släpper oss fri från allt det där hemska. Varför då? För att vi får tacka och tjäna honom. Det är ingen konstigt att den största boken i Bibeln är Psaltaren. Gamla testaments psalmboken, röda boken. Och det är 3 gånger större än den nästa största boken i Bibeln. Och det längsta kapitlet i hela Bibeln, vad finns där? Jo, det är en av psalterna, va? 119 med sin 176 verser. Jag var tvungen att läsa. Det kan jag, hade inte det i huvudet ärligt talat. Och varenda av de verser i psalm 119 är en hyllning till Guds ord. Varenda vers. Den som jag känner mest är vers 105. Ditt ord är mina fötters lyktor och ett ljus på mina steg. Det är en av de kanske mest kända. Lovsång är den kristnas naturlig respons. Och det är inte bara i Gamla testamentet som vi ser det, utan i Nya testamentet också. Tänk till exempel på Paulus, om du har läst Romarbrevet en gång. I slutet av Romarbrevet 11, han har grävt ner i vad korsfästelse betyder, vad en kristna betyder. Det är en av de mest teologiska, djup och svårt att förstå böcker i hela Bibeln. Han verkligen försöker liksom förlossa, hitta allt som Jesus har gjort och skriva ner den. Men vad är responsen då? Han kan inte låta det vara efter alla de kapitel av djup och svår teologi att utbrasta: åh, vilken djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur utgrundliga är inte hans domar, och hur utransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne, och vem har varit hans rådgivare? Eller vem har förskrivit honom något så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Varenda gång vi funderar på, vi tänker tillbaka till vad Jesus har gjort för oss, den är responsen som vi borde ge. Det kanske låter tråkigt att, jag kommer ihåg Esters syster sa oss: tycker du inte det är tråkigt att varenda gång jag kommer till kyrkan ni pratar om Jesus och korset? Och jag var glad när hon sa det, för jag tänkte, ja, vi är på rätt spår i alla fall. Men hon är utanför, hon förstår inte vad det betyder. Men vi borde komma med samma respons som Paulus hade där. Helt beundrade. Det är inte tråkigt, utan det är livet. Han har frälst oss. Vi har evigt liv. Det är bara, vad kan jag göra utan att tacka honom? Prisa honom. Försöka med mina ord att tacka honom. Och som vi har läst, det är inte bara här på jorden, utan det är himlens språk, kan man säga. Himlens utbrast är också tillbedjan. Jag bara citerar lite grann som det som vi läst. Uppenbarelseboken 5 och vers 11. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldsta. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och då sa de med hög röst: lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makten, rikedom och visheten, kraften och äran och härligheten och tacksägelsen. Den världen som vi inte ser, den himmelska världen, den andliga världen, är en konstant. Det finns en konstant lovsång som händer där. Oändlig strofer, verser, refranger, det är lovsång som driver den andliga världen, så att säga. Om vi kunde bara uppleva det eller se det som det är, det kommer vi göra. Men det är en oändlig sång till Gud. Det är bara pris och beundran. Vadå? På grund av lammet. Den slaktade offra för oss. Det är deras naturliga respons. Så det borde vara våra. Vi tar en stund och tackar. Jag har mer att säga, men jag känner att vi borde tacka honom och prisa honom även mitt i det här. Jesus, vi vill bara ta en stund och tacka dig och prisa dig. Låt oss svara dem som tillber dig som du ville. Att vara helt beundrade av din godhet och din nåd. Om du vill också be högt, gärna göra det innan jag går vidare. Till dig, där var tonskar en hyllning till dig bara, och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva vadå till din ära. Jag tror om jag kunde ha haft den som rubriken, jag vill göra mitt liv till ett lovsång till dig för den här texten. Och tillbedjan är ett liv, som sången säger där. Men jag vill fokusera mer på just att tillbedjan är en sång. Det är ett liv, men en sång är det också. Jag tror man kan säga så här att den frälsta folket är en sjungande folket. Den frälsta folket är en sjungande folket. Vi har haft flera exempel på det, men även i Efesierbrevet, när Paulus börjar skriva om liksom praktiska saker, hur lever man det kristna livet, så kommer han in helt naturligt, han bara glider in på det i Efesierbrevet 5, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, sjunga och spela för Herren i era hjärtan. Någonting som jag älskar med den heliga ande, med att sjunga, är där en, jag har skrivit här, det är som den heliga andes demokrati, att alla får vara med för det. Det är inte så ovanligt nu i stora församlingar, de har en anställd lovsångsledare, och jag tycker det är ingen problem med det, men det är också en gammal sak. För David hade dem i Gamla testamentet, så det är ingen ny påhit, utan har alltid funnits. Men det är någonting att vi skulle inte glömma med det, är att anden var utgiven till alla. Att alla folk skulle vara med och sjunga och delta och tillbe tillsammans. Paulus hade en vision för en församling som var, när de möts, de var i rörelse. Någon delar det här, någon delar det här. En sjunger en psalm, en sjunger det här. Det är någonting som vi gör tillsammans, så att han får sitt. Inte för min skull framförallt, eller din skull, utan vi gör det tillsammans för honom. Vi lovprisar honom. Och om jag tar lite personligt vinkel på det där, jag vet om du håller med, men jag har märkt att i både England och Sverige, att det blir det här fokus att musiken skulle vara så proffsigt som helst, att det måste vara en väldigt hög nivå. Och jag blir lite orolig, kan man säga, att tendensen till att det är mer viktigt att musik är proffsig än det är andligt, har jag märkt, eller har ifrågasatt kanske i mig själv. Och det är en gammal problem som vi har, som det syftar på med detta, som Samuel fick förstå. Men Herren sa det till Samuel: se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom, Saulus, det jag pratar om. Det går inte efter vad människor ser. En människa ser det som är för ögon, men Herren ser till hjärtat. Jag skulle gärna, jag tror vi, det är inte ett problem för oss här i sig, men jag tror det är viktigt att vi förstår att det är mycket bättre att ha en brinnande person som spelar orgel eller leder. Någon som har funnits Gud, även om de kan inte hitta tonart. Det är mycket bättre, faktiskt, än en band som kan musik men som kan inte Gud. Vi måste satsa för det viktigaste, den brinnande. Det är en andlig tjänst i första hand, och sen en teknisk musiktjänst i andra hand. Kom ihåg att Gud själv valde en pojke som hade några stenar istället av en väl erfaren stridsman med alla sina utrustningar. En pojke var bättre än den stora man med alla sin rätt utrustningar att ta nära. Och vi har tur att det finns inte som Melodifestival eller Idol att det blir omröstningar och folk ringer och säger var du duktig eller inte. Inte massa med föreställningar att du måste göra, att prova du verkligen kan. Det är bara vara här och sjunga som du kan. Det spelar ingen roll vilken tonart, bara så. Gud vill att vi kom som vi är och priser honom med det som du kan. Jag tycker just med musik, det är någonting väldigt speciellt som Gud har gett oss. Det är en gåva från Gud, musik. Det är någonting med det som gör att när du sjunger så både hjärna och hjärtat är ihop. På en sätt som går inte, när jag pratar nu, det är inte samma sak på något sätt. Att båda är kopplade ihop när man sjunger. På rätt sätt är det mycket lättare att sjunga jag älskar dig än att säga det. Jag vet inte varför, men så är vi som människor. Och det kan vara ännu mer meningsfull när man sjunger jag älskar dig Jesus. För då är liksom hjärtat och hjärnan tillsammans och ge honom vad han tillhör honom. På ett sätt det aktiveras mer av vem vi är som en helhet när du sjunger. Så jag uppmuntrar er, var med. Du kanske kan inte hela texten eller som jag kan inte uttala alla ord rätt. Och inte ens förstå varenda ord som vi sjunger heller. Men att försöka koppla, att vara med så att hjärtat och hjärnan är ihop och ger Gud det som tillhör honom. Jag tror att Gud har designat sång på det här viset, att det rör känslor, att det rör tankar och sånt. Så vi som en helhet kan vara med och ge Gud det som tillhör honom. Inte bara en teoretisk sätt här uppe med en massa faktor eller bara underbara känslor hela tiden, utan tillsammans. Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min. Och sen häromdagen, eftersom Eva har varit på lägret, Iris har inte varit där, så vi har försökt göra lite mer med henne så hon känner att hon har fått lite grann av oss också. Och igår så satt vi och åt lite mat och sånt. Och jag sa Iris, jag ville veta vad är hennes favoritmat? Lite mer, för hon växer lite, det har ändrat lite under året och nu går hon i skolan och smakar olika maträtter som hon inte haft förut, som vi kan inte ens laga heller. Så ställde lite frågor, men föredrar du kyckling eller vad blir det nu, köttfärs? Så säger hon en svar och sen testar jag det med något annat. Kött. Är det mer viktigt med köttfärs eller korv? Ja, men korv, säger hon. Men korv eller köttbullar, säger Esther då. Och Iris plötsligt blir lite förvirrad. Hon vet inte vad hon skulle svara. Borde, säger hon. Till hon tydligen tycker om både och. Så. Och jag tycker det kan också, det kommer till postbordet snart. Och det kan en bekymmer där. Vilken mat ska jag ta? Ska jag ta fisk först eller korv eller allt det där? Det är mycket som vi kan ha. Och jag hoppas att vår lovsångsliv här kan också vara en sånt bord. Jo, du kanske tycker om korv och jag tycker om fisk. Men vi äter tillsammans. Eller hur? Vi firar påsk till exempel tillsammans. Du kanske tycker om lovsång. Och en andra tycker om psalmsånger. Men vi gör det tillsammans. Vi delar maträtten tillsammans. Och kanske hon tycker om det här och han tycker om det här. Spelar ingen roll. Vi gör det tillsammans. För att han ska få sitt. Och jag tror det är viktigt att förstå. Vi har olika smaksätt. Det är naturligt att en tycker om det här och en tycker om det där. Men vi gör det för andras skull. Att jag äter vad du tycker om och du äter vad jag tycker om. Så att vi kan göra det tillsammans och vi firar Gud tillsammans. Sista sak har vi. Ja. Finns det en annan? Jag tror inte det. Nej. Bra. Jag skrev den i vit här. Så jag kommer tillbaka till det. Paulus såklart hade inte det röda boken eller någon lovsångshäft när han skulle hålla Gud tjänst. Men han säger här att vi borde ha psalmer, hymner och andliga sånger. Så nu är vi gräver väldigt praktiskt. När han säger psalm, han menar ju Psaltaren, Gamla testamentets bok, de 150 bokar. Och de sjungde Bibeln rakt av. Och det tradition finns inte riktigt i frikyrkorna. Det kanske är vi lite svag på. Kanske vi borde hitta de sånger som kör rakt av utifrån Bibeln. Jag skriver inte så många låtar själv, men en som jag har gjort var utifrån det gode fadern i Lukas 15 där. För jag vill ha den bara som det står på engelska. Så det är en text som betyder mycket för mig. Jag försökte sjunga där och skriva ett låt som bara tog bibeltexten som det var och inte extra. Ja, det kan man försöka göra. Men det intressanta är att hur många sånger som helst, den som rör dig djupast, plötsligt du förstår, ja, men det var bara Bibeln. Den med, ja, på en engelska är det, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Från psalm 119. Jag känner till den för det är en sång som Amy Grant skrev i 80-90-talet eller någonting. Ja. Varför gör den så djupt? Det var att det var bara Bibeln. Fast med lite melodi. Så de kan vi njuta av. När han säger hymn, han menar de medveten nedskrivna sånger. Vi vet inte riktigt vad de var. Det finns kanske några i Bibeln. Troligtvis. Men oavsett, det är en sätt att prisa Gud. Och det är vi mest van med. Den medveten sång som han eller hon skrev. Och sen vi har den texten och någon spelar den här. Det är den. Och jag tror jag behöver inte säga så mycket om det. Men den tredje, andliga sångar. Jag tror han syftar på den mer spontana sång. Det kanske var tungeltal eller det kanske det var deras språk som de hade. Det kanske mer en hjärtats överflöd utan bearbetade hela i hjärnan. Jag skriver här att det är liksom tungans försök att ge ord till hjärtans slag. Det är bara försöka få ut den som man känner. Man kan inte alltid hitta, men det kommer. Och det kanske blir svenska eller engelska eller något annat. Men det är hjärtats respons till vad Gud har gjort. Och jag tror de sånger vi måste låta det vara, att de kanske inte är det mest teologiska rättformerad, men det är hjärtats slag. Det finns en plats för den andliga sång som är den spontana respons. Om man jämför med hymn som är lite mer strukturerad respons. Jag skulle gärna att vi försöker lite med den tillsammans. Här eller andra gången. Det var en liten paus här när Gunnar spelade. Och han sjungde inte just sången. Men det var en liten space när man får säga sitt egen. Och jag tror ni några gjorde det. Jag tror vi kan utveckla den spontana respons också. För vi har så många bra av de andra. Men jag vill att vi utvecklar i allt som vi kan så att han får pris. Jag avrundar så här. Jag vill att varenda gång vi hör talas om Jesus, om du är, du får påminnelse av din frälsning. Även den minska små sak som Gud har gjort för dig, det blir den naturligt, det bara öser på tacksägelse till Gud. Om din vän smsar dig och du får en bibelord, att du ändå exploderar med lovprisning. För det är en liten nyckel i det här som vi lever i, är att livet har sin utmaningar, men Gud är större än de saker. Han har allting under kontroll, fast vi har inte det. Och det gör att den alldeles minsta sak som Gud har gjort, vi borde göra större. Ta vår förstöringsglas till det och göra det större. Så att det blir en lovprisning till Gud. Ett man efter Guds hjärta, att jag tror, är en person som kan se den minsta sak som Gud gör och gör det ännu större inom sig. För det är en nyckel att bära de tuffa saker, att bära livets, att gå igenom livet, att låta tillbedjan vara den drivkraft. För han alltid finns, han alltid är den goda guden som har gjort allt för dig, även om just den framför dig är inte så lätt. Tar kraft ifrån det som han har gjort och gör den större inom dig. Just det, det var det. Jag skulle citera just en liten sak här om William Seymour. Han var pastor i den församling som Azusa Street, när det hände där, när pingst rörelsen blev född, kan man säga, typ 100 år sedan. Han var pastor, och så skrev en person som mötte honom. Han hade en konstigt ord för ord, men jag vill säga dig, det var läkare, juridismen eller professor från universitet som lyssnade till honom, allt som kommer från hans läppar. Det var inte vad han sa med ord, utan vad han sa med sin ander till mitt hjärta, som visade mig att han hade mer av Gud i hans liv än en annan man någonsin som jag har mött. Det var Gud i honom som attraherade folket. När vi tillber Gud, han blir vår centrum, och det är det som andra ser. Det hoppas och ber att vi kan vara ett sånt folk. Vi skulle ta en sång nu. Jag ber och sen tar vi en sång tillsammans och sen firar vi nattvard. Jesus, vi tackar dig att vi får samla i ditt namn. Vi tackar dig för frälsningen. Tack för de olika saker som du har gjort i var och en av oss, som har gjort att vi får vara din. De speciella stunder som vi har. Gud, hjälp oss vara ett folk som tillber dig, som har dig i centrum oavsett. Hjälp oss växa tillsammans som en tillbedjan folk som har dig, som har dig nära och kär. Vi kan stå upp och sjunga tillsammans.